Och Herre, jag ber att du ska samla våra tankar. Att vi har en stund med dig, Jesus. Att vi har tro på att du är den som leder oss i ordet. Och du som vill öppna våra hjärtan för dig, Jesus. Jag ber för var och en som sitter här, Herre. Att du ska röra vid deras hjärtan och förstå att du älskar dem så innerligt. Hjälp oss att förstå det, Herre, i den här världen. I Jesu namn. Amen. Växa i tro heter dagens evangelium. Och jag ska visa en sak här. Och jag tänkte läsa först Johannes 12:24. Det är vetekornets lag. Sannerligen, jag säger er, om inte vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Jag tänkte jag skulle visa här ett frö. Ser ni det? Är det någon som vet vad det är för frö? Vad säger Anna-Li? En gurka? Något åt det hållet, men det är ett squashfrö. Det ligger ju här i sin påse. Det händer inte så mycket. Det ligger där i påsen. Men när man stoppar det här fröet i jorden så händer det någonting. Jag gjorde det här för en vecka sedan. Och vad är det som händer då? Det börjar spira. Det börjar växa. Wow! Hur kan det växa? Jo! Jag går på Jesu ord. Om squashfröet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt frö. Men om det dör, ger det rik skörd. Jag är egentligen ingen odlare, men detta är spännande. Att det tar sig, att det växer i krukan. Och det är detta som händer när vi blir kristna. Vi vet rådsherren Nikodemus kom till Jesus och funderade på vem han egentligen var. Han smög dit på natten. Han förstod inte riktigt det här. Men då säger Jesus till honom i Johannes 3:3. Amen, amen säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. När vi bestämmer oss för att ge upp vår egen vilja och kommer in under Guds vilja, då finns det förutsättningar att födas på nytt. Det var ett svårt beslut för mig att fatta i 20-årsåldern. Att ge upp sin egen vilja. Men det har varit mitt livs bästa beslut. Ta med dig bilden här med de olika fröna. Vi dör bort från vårt eget tillsammans med Kristus som dör för vår synd och uppstår tillsammans med honom. Sen är det en sak till med när det växer, att det som växer behöver utrymme. Här har jag en ny växt här. De har liksom börjat bråka med varandra. De är precis bredvid varandra. De får inte plats bägge två. Den här till och med gått av. De behöver utrymme för att växa. Jag behöver dela de här sen när jag ska sätta ut dem. Jag vill påminna här om kyrkans vision. Att människor kommer till tro på Kristus. Att vi alla fördjupas i tron. Finner gemenskap. Och kommer i funktion i Kristi kropp. Det är en väldigt bra vision tycker jag. Det är viktigt att vi var och en hittar en plats där vi kan växa i våra gåvor. Få utrymme utan att skava på andra. Det är viktigt att vi uppmuntrar varandra att genom komma in i just vår gåva. Och jag tror att vi är delvis på väg. Men så finns det här att det finns växter. När vi växer så behöver vi också skyddas. Jag ska visa en bild på här. Vi ska se om det kommer upp här nu. Här ser ni min trädgård. Ser ni två stora plåtlådor? Vad kan det vara som behöver skyddas? Vad är det som behöver skyddas? Jo, växterna behöver skyddas. Ni vet att förr om åren så var det massor med mördarsniglar som åt upp all växtlighet. Så nu har jag köpt sådana här lådor och ska plantera ut dem de här så att de blir skyddade för mördarsniglarna och kanske något annat. Det står i dagens evangelium att Jesus ber för oss. Låt det sjunka in i oss. Han ber för oss. Det står också att han vakar över oss. Han vakar över oss. Kan det bli bättre? Han vakar och ber över oss. I Lukas kapitel 22, 31-32 så står det så här. Att när Jesus bad för Petrus, lyssna. Simon, Simon, se Satan har utverkat, på ett annat ställe står det begärt, att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång vänt tillbaka så styrk dina bröder. Vi ser här att Jesus är högst medveten om Satan och det onda som försöker på olika sätt angripa oss. Ganska ofta. Vilken omsorg Jesus har om oss. Han är medveten om det onda. Vi vet att lärjungarna själva bråkade om vem som skulle sitta närmast Jesus i himmelriket. Vi vet att Paulus och Barnabas bråkade också på vägen. De fick dela på sig och fick en ny reskamrat i apostlagärningarna. Det löser sig sen, tror jag, mellan Paulus och Timoteus. För det står sen, om vi kan läsa i Galaterbrevet som Johanna läste här, så står det ju att det verkar som Paulus har fått kläm på det här, hur det ska vara mellan oss. Nej, säger jag er, låt er ande leda er så att ni aldrig ger efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. Det två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Vi står inte längre under lagen. Och vi vet att detta är en konsekvens att leva i världen. Då är det tryggt att veta att Jesus ber för oss. Jag har varit i så otroligt många konflikter i mitt yrke som polis. Och försökt hjälpa människor att hitta en lösning. Och jag tror att alla av oss har hamnat någon gång i någon personlig konflikt som har varit svår. Då är det lite svårare när det blir personligt. De enkla tipsen som också är svåra, det är att förlåta. Försöka se den andres perspektiv. Och att du behöver inte alltid hävda din rätt. Klarar vi det? Förlåta, inte hävda vår rätt och se den andres perspektiv. Då har vi kommit långt. Kom ihåg också att Jesus ber för oss när vi är i de här situationerna. Nu är det slutsteget då. Vad är det för växt vi ska ha? Vi ska ha en det här är slutprodukten. En squash. Och den växer ju inte bara att man planterar den i jordet. Den måste ha omsorg också. Det står så här. AI. Squash är lättodlad. Men törstig och hungrig. Ge den en solig plats. Näringsrik jord och rikligt med vatten. För maximal skörd gödsla regelbundet. Täck marken för att behålla fukt och skörda frukterna. När det är små 15-20 cm. Beskär bort skadade eller täta blad för bättre luftcirkulation. då blir det en bra squash. Ni förstår vad jag är ute efter. Att vi ska vårda våra relationer, de som vi har i närheten, vår närmaste familj, våra vänner och de vi vill nå med evangeliet. Vi ska vårda dem. Och här finns det liksom ingen manual där man kan titta i något register, hur ska jag göra nu eller så. Utan här är det just det här, att vara ledd av den heliga ande. För varje relation är helt unik. Olika från person, men just det här att vi samarbetar med den heliga ande. Jag har tänkt på mina egna relationer och jag har haft en väldigt bra relation med min far. Och det har jag nästan alltid haft. Han var ju prästbarn och kom väl aldrig riktigt underfund med hur det här med tron var. Han gick i kyrkan och han konfirmerade så han kämpade med det. Men han var en bra far. När jag var 20 år så sa jag till pappa så här: tror att jag kan förlåna din bil och åka till Sälen med 10 stycken danskar? Åka skidor. Jag hade gått en idrottshögskola. Ja visst, det kan du göra. Du får låna bilen. De kom upp med danskarna. Vi hade 3 bilar. De hade dåliga bilar så vi kom knappt upp. Vi packade bilen med de här 10 danskarna och plus mig då. Och pappa hade en Saab som jag fick låna. Den hade han sålt. Och skulle få en ny bil. Vi kom upp där ovanför, tror någonstans på Vansbro, mellan Lesjöfors och Vansbro, ganska öde. På en väldigt hård vinterväg. Jag var lite över 20 år, jag tänkte. Och jag var väl inte riktigt en bra bilförare heller. Så plötsligt så släpper kontrollen över bil och jag börjar glida med bilen framåt. Och framför mig så står det en husvagn med en bil. Jag åker rakt in i husvagnen. Puff! Och jag blev ju jätterädd. Det var innan jag var polis också. Den här mannen kommer ut. Han förstår ju att han är jätteupprörd över det här. Att jag har kört in i hans husvagn. Och han frågar vad jag heter. Och frågar om jag har körkort. Han var riktig kontroll. Jag hade bytt jacka. Så jag hade inget körkort med mig heller. Han gav sig iväg, han skulle ha tag på polisen och för det fanns ju inte telefoner då heller. Han försökte ringa någonstans, vet jag, så kom han tillbaka. Nej, polisen kan inte komma. Ni får göra upp det själva. Och det gjorde vi. Gjorde upp det själva. Ungefär jag ritade upp hur det gått till och blev skadad på husvagnen och även på bilen. Det var 30 grader kallt och det var väldigt, väldigt besvärligt. Jag vet när jag ringde en telefonkiosk uppe vid Transtrand till pappa i 30 grader kyla. Då grät jag när jag sa, pappa jag har krockat. Vad tror du pappa säger då? Aj, 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 aj. Nej, hur gick det med dig? Hur gick det med er? Han brydde sig inte om bilen. Jag trodde det faktiskt, att han skulle göra det. Sen kom jag tillbaka med bilen efter en vecka i Sälen. Och jag såg att han kom ut och tittade på bilen och såg ut. Och det var ju inte så snyggt. Men ingen liksom förebråelse att liksom att hur körde du eller något sådant. Utan han tog allt på sig. Han tog försäkringsbolaget. Han fick gå ner i bonusar. Han ringde den här stackaren som jag körde på. Det var en bilskollärare också. På allt på köp. Jag tyckte han stod lite konstigt vägen faktiskt. Jag körde på honom. Han hade fått vända för att det blev så kallt i husvagnen. Så han fick avbryta hela sin semester. Och han fick byta bil då till en annan bil. Och på något sätt så tog han alla mina misstag på sig. Det jag hade gjort. Det var ju jag som skulle ringa. Det var jag som skulle kreja och jag som skulle betala. Han tog allt. Och precis så är Jesus. Han tar allt på sig. Och det måste vi lära oss. Att han tar allt på sig själv. Min far följde jag sen genom många, 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 många år. Sista året så jobbade jag i Örebro och kom honom väldigt nära. Han började gå i kyrkan mot slutet och deltog i Olaus Petris församlingsliv. Och det här har jag berättat förut. Men sen när det var, ringde en granne och sa att Yngve har inte Han har inte visat sig på 2-3 dagar. Och jag, ja men då måste du gå in, så han hade nyckel. Och han, det var ju bara 300 år sedan det här. Och så ringde han på och sen så ja, öppnade han då. Då låg pappa på golvet hem uppe i vardags eller i sovrummet. Och han levde och så sa han att Birger, du är en ängel som kommer att rädda mig. Han har legat här 2 dygn utan att komma upp. Och vi åkte dit, Jorun och jag och min syster. Och så tänkte jag på det här liksom, och det här har nog sagt förut också, att jag måste berätta någonting om Jesus. Och jag visste då att hans far hade sin, som var präst i Vänersborg. Han hade som sin favorit psalm: Herren är min herde. Så jag kom då till min far på sjukbädden där och så sa jag till pappa, kan jag få läsa Herren är min herde för dig? Ja visst, sa han, var klar i skallen. Jag öppnade min mun och så sa jag: Herren är min herde. Och då brast det. Och sen hörde jag pappa säga: mig skall intet fattas. Då kände jag på något sätt att jag tror att han kom över till Guds sida då. Mig skall intet fattas. Sen blev det begravning. Och jag tänkte, jag har ju många musiker runt mig i familjen som är duktiga. Men så sa Thomas faktiskt till mig att pappa, jag tycker du ska sjunga. Och det gjorde jag. Och jag tänkte att jag skulle sluta med den sången och sjunga den tillsammans med Jorden. Jag har hört om en stad av Lydia Littell.
Jag har hört om en stad ovan molnen, ovan jordiska dimhöljda länder. Jag har hört om dess solljusa stränder. Och en gång, tänk en gång, är jag där. Halleluja, jag högt måste sjunga. Halleluja, jag går till den staden. Om en stegen blir trötta och tunga, bär det uppåt och hemåt ändå. Jag har hört om ett land utan tårar, utan sorg, utan nöd, utan strider. Och där ingen av sjukdom mer lider. Och en gång, tänk en gång, är jag där. Halleluja, där fröjdas vi alla. Halleluja, vår tvivel försvinner. Aldrig mer skall jag stapla och falla. Jag är framme, jag är hemma hos Gud. Jag har hört om den snövita dräkten och om glansen av gyllene kronor. Jag har hört om den himmelska släkten. Och en gång, tänk en gång, är jag där. Halleluja, jag fröjdas i anden. Jag kan höra den himmelska sången. Och den sliter i jordiska banden. Ty jag vet, jag ska snart vara där.
Predikan. Vi kommer att